Vi är kvar i Markus 14 och nu ska vi röra oss från vers 43 till vers 66. Så vi är ju i Markus passionen, alltså i Jesu lidandes historia enligt Markus. Och texten är ganska lång, men vi tar brottstycke efter brottstycke. Följ gärna med i din bibel från Markus 14, 43 till 66. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får vara inför ditt ord och öppna våra hjärtan inför en verklighet och en sanning som är mycket större än vad vi kanske har anat. Hur du har älskat oss ända in i döden på korset i din son. Nu ber jag att du ska låta vår bibeltimme ikväll få bli till stor och djup välsignelse för oss var och en. I Jesu namn. Amen. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade avtalat ett tecken med dem och sagt: den jag kysser är det, grip honom och för bort honom under säker bevakning. När Judas kom gick han genast fram till Jesus och sa: rabbi! Och kysste honom. I Matteus 26 och 49 kan vi läsa Matteus version, och det står så här: han gick genast fram till Jesus och sa: var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom: min vän, är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Och i Lukas 22 finns det också mer information, vers 48. Jesus sa till honom: Judas, förråder du människosonen med en kyss? Matthew Poole kommenterar det här och säger så här: det är inte säkert om Jesus använde orden min vän för att påminna Judas om vem han en gång var och fortfarande borde vara, eller bara som en vanlig hälsningsfras. Kyssen på pannan var en symbol för vänskap och vänlighet och var därför synnerligen opassande för en förrädare och en uttalad fiende. Jesus frågar egentligen: skäms du inte över att förråda människosonen med en kyss? Judas erkände att han en gång varit Jesu lärjunge genom att säga rabbi, rabbi, alltså mästare, mästare, rabbin. Genom sin kyss låtsades han vara hans vän, men förrådde honom. Och Poole fortsätter: o, vilket djup av total ondska som bor i människans hjärta. Särskilt hos dem som avfaller från sin tidigare bekännelse. De är vanligtvis de värsta och de falskaste fienderna till Kristus och hans evangelium. Vilket väckelserop ifrån gamle Matthew Poole. Studiebibeln har också en intressant tanke. I mörkret i örtagården var kyssen överenskommen för att peka ut vem som var Jesus. Alla hade ju likadana kläder och soldaterna hade ingen närmare kännedom om vem som var vem. Och Fjällstedt säger så här angående ordet under säker bevakning. Judas hade ju sagt: för bort honom under säker bevakning. Han skriver så här: kanske Judas tänkte att Jesus med sin undergörande makt skulle befria sig från sina fiender och att upprättandet av hans rike skulle påskyndas genom fiendernas våldsamma tilltag. På så vis hoppades kanske Judas att kunna uträtta något gott med det onda han gjorde. Men ändå vill han komma undan allt ansvar inför översteprästerna genom att ge dem denna varning att hålla den de ville gripa under säker bevakning. Han tänkte kanske att Jesus ändå skulle genom en glänsande seger befria sig från dem. Så kan frästaren klä frästelsen i hopp och ljus. Det här tycker jag är en väldigt intressant och annorlunda kommentar som Fjällstedt har med tanke på den politiska stormaktsaspekt som lärjungarna ständigt återvände till när Jesus talade om riket. Men en sak är säker, Judas hade missuppfattat allt sammans och gjorde någonting fruktansvärt ondskefullt utifrån sin förtappade natur och ställning. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Och Jesus sa till dem, som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har varit hos er i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men skrifterna skulle uppfyllas. Johannes skildrar det så här. Johannes 18:10. Simon Petrus hade ett svärd. Han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus sa till Petrus, sätt svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som fadern har gett mig? Johannes visste antagligen vad Malkus hette på grund av att han var vän med översteprästen. Att han var översteprästens tjänare i bestämd form talar också om att han var en ganska högt rankad man, den är Malkus. I Matteus 26:52 hör vi mer av Jesu reaktion över det som händer. Då sa Jesus till honom, sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Legioner här kan vara ett symboliskt tal, för en legion motsvarade 6000 man. Den som tar till svärd ska dödas med svärd. Det handlar för det första om privatpersoner som tar upp vapen mot lagenliga myndighetsutövare. Och denna lärdom gäller alla kristna. Människor måste ha licens för vapen innan de får använda det och ingen får använda det mot myndigheterna. För det andra handlar om att vår frälsare säger, jag behöver ingen hjälp för att försvara mig. Om jag ville försvara mig kunde jag be till min far och han skulle sända mig mer än 12 legioner änglar. Därför finns det ingen anledning att ta till vapen till mitt försvar. Så när han tillrättavisat Petrus och lugnat hans hetsighet så läser vi hos Lukas att Jesus sträckte ut sin hand och helade Malkus. Att på detta sätt göra gott mot dem som hatade honom och utföra ett under i deras åsyn skulle, om inte deras hjärtan hade varit förhärdade, övertygat dem om hans oskuld och hans gudomliga makt. Men de tar ingen notis om hans godhet. Så förfärlig är ju den mänskliga naturen i sin synd. Och Jesus sa till dem, som en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har varit hos er i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men skrifterna skulle uppfyllas. Då övergav alla honom och flydde. En ung man klädd i ett linneskynke över bara kroppen följde efter Jesus. Honom grep de tag i, men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken. Studiebibeln säger så här. Det sätt på vilket de arresterade Jesus kan sägas vara löjligt om man inte betänker det allvarliga och tragiska i det som skedde. Det har spekulerats mycket i vem han var, den man som sprang iväg. Var det Lazarus? Var det evangelisten Markus själv? Någon har till och med spekulerat i att det skulle kunna ha varit Paulus. Det troliga är väl i så fall att det är Markus som har skrivit evangeliet. Men vi kan inte veta det med säkerhet. Om det var Markus så vill han med detta understryka att han var med när det skedde. Han var ögonvittne och evangelierna är ögonvittnes skildringar. skildringar av åsyna vittnen, som man sa för. Då förde Jesus till översteprästerna, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter Jesus på avstånd ända in på översteprästens gård. Där satt han sedan bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. Jesus ställdes inför rätta 6 gånger, 3 judiska domstolar och 3 romerska. Han förklarades skyldig i de judiska, alltså i de religiösa, och han friades i de romerska, i de världsliga. Översteprästernas gård ligger längst in i templet vid sidan av det allra heligaste. Och här ser vi alltså att de inte kunde hitta något att anklaga honom för. Här har vi den bibliska läran om Jesu syndfrihet. Hebreerbrevet 9:14. Han har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Hebreerbrevet 4:15. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. 1 Petrusbrev 1:18. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Där har vi det. Den syndfrie Kristus som går in under vår syndabörda. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sa: vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Det krävdes enligt Bibeln 2 samstämmiga vittnesmål för att dödsstraff skulle kunna utdömas. 5 Mosebok 17:6. Efter 2 eller 3 vittnens ord ska han dödas. Ingen ska dömas till döden efter endast 1 vittnesmål. För rättssäkerhetens skull, kan man nämna också, så förhördes vittnena vanligtvis separat, så de kände inte till varandra. Och det var alltså motsägelsefullt. Det fanns inte 2 eller 3 vittnen, naturligtvis inte, mot den syndfrie. Och det där med att templet skulle rivas ner, det hade de fått om bakfoten. Vi kan läsa om det i Johannes 2:18. Då reagerade judarna och frågade honom: vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här? Jesus svarade: riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa: i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Här ser vi hur trons ande tar fasta på skrifternas profetia och vittnesbörd också. Men templet, som de hade missuppfattat, var alltså hans egen kropp, hans död och uppståndelse. Då reste sig överste prästen och steg fram och frågade Jesus: svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade överste prästen honom: är du Messias, den välsignades son? Jesus svarade: jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Det är oerhört fascinerande och imponerande att iaktta Jesu totala integritet och moraliska övertag i denna situation. Han bringas aldrig ur fattningen. Han säger: jag är. Och det är ju anspelning på det högsta gudsnamnet, JHVH, Jodhej, Vavhej, Jehova. Flera gånger, ego eimi, ego eini, så anspelar Jesus på det här. Ego eini är den grekiska varianten. Jesaja 53:7. Han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Så precis går dessa 700 år gamla profetior i uppfyllelse i Jesu lidandes historia. I andra Mosebok 3:14 kan vi läsa om det här jag är. Gud sa det till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Så där ser vi alltså att Gud presenterar sig med detta egen namn, det som Jesus använder, jag är. Ni ska få se människosonen komma bland himlens moln, säger Jesus. Och med de här orden så identifierar han sig, den jordiske människosonen, med den gudomliga messiasgestalten. Från Daniels bok 7:13. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och lyssna. Åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Ni förstår vilken uppgörelse det är. Och detta står nu i begrepp att förlösas genom försoningen och rikets upprättande. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa, behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla dömde honom skyldig till döden. Några började spotta på honom, täckte över hans ansikte och slog honom med knytnävarna och sa, profetera! Och rättskärnarna kom emot honom med slag i ansiktet. Så fick Jesus lida för att vi skulle finna lindring, läkedom och försoning. Men en dag ska vi få se människosonen sitta på farens högra sida. Och vi ska få se honom komma med himlens moln på skyarna.